Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javius, chefsstrateg på SEB. Välkomna ni också.
Tack så mycket.
Tack.
Det är onsdag den 22 mars när vi står här och pratar förmiddag. Och vi har drygt 10 dagar av finansiell oro bakom oss med bitvis ganska våldsamma svingar i många tillgångspriser. Helt kort, startpunkten var spararflykten från den amerikanska banken SVB, och sen har andra medelstora amerikanska banker fått problem. Och nu senast i Europa så skedde ju ett slags tvångsäktenskap mellan de schweiziska bankerna Credit Suisse, som var problembanken, och UBS, som har mer eller mindre svalt Credit Suisse. Och då var ju den schweiziska staten och centralbanken ett par tämligen bestämda äktenskapsförmedlare, kan man väl säga. En sån där, ännu en helg av krisutryckning. Vi ska ägna hela den första halvan av det här programmet åt det här med lite olika infallsvinklar. Först ska vi prata om själva krishanteringen och sen om implikationerna på lite längre sikt, med fokus på hur centralbankerna kan tänkas svara på detta. Ett första svar har vi faktiskt redan fått från ECB. Det ska vi ta upp också. Sen ska vi få ett begrepp utrett med koppling till det här. Och i andra halvan blir det spaningar innan vi rundar av med veckans viktigaste. Det är schemat. Annika, ska vi börja med att ge det här ett namn? Bankkris känns ju lite hårt, för att det är ju verkligen inte så att alla banker har problem. Många banker mår riktigt bra, men det är ju ändå banksektorn som har varit i centrum, så att säga. Vad vill du kalla det?
Nej, jag skulle nog snarare säga att det är finansiell kris. Och sen kan ju en finansiell kris vara mer eller mindre allvarlig, men det som har poppat upp skapar ju risk och stökighet i volatilitet i finansmarknaden.
Ja, en finansiell kris alltså. Johan, vad tycker du om...
Jag skulle kanske inte säga än, utan det är ju liksom små kriser som kan sprida sig. Nu har man lyckats hantera dem hittills.
Ja, okej. Ja, du suckar djupt, eller vad du gjorde, Johan, va? Prata på.
Nej, men alltså, man kan väl hålla med om det, att bankkris är ett starkt ord än så länge, men det är ju samtidigt banker som har haft kris, och det här med att det sprids, det är väl just det som banker, på det sätt banker fungerar, att även bra banker börjar må dåligt om dåliga banker börjar må riktigt dåligt. Så att finansiell kris eller bankkris, jag tycker båda funkar egentligen.
Ja, Annika?
Ja, fast jag tror att man ska utgå ifrån att när man har varit i en miljö med så låga räntor som vi har varit, så har det byggt upp risker på ganska många håll och kanter. Och ju mer man höjer räntan och ju fortare man gör det, desto mer av det här kommer komma upp till ytan. Och jag är inte alls säker på att det är bara bankerna som kommer komma upp till ytan, utan det finns ju en risk att det händer hos vissa hushåll eller hos företag och i vissa branscher. Och händer i vissa branscher som till exempel kommersiella fastighetsmarknaden, ja, då åker det in i bankerna. Så att jag tycker inte riktigt om att man bara använder bank som fokus, för då är risken att man missar andra ställen där det faktiskt kan komma upp saker som skapar större problem.
Ja, om vi börjar med att prata om hanteringen, då var det ju förra helgen var det ju USA som var i fokus, där myndigheterna gick in ganska bestämt. Man ändrade på den här insättningsgarantin. Istället för att vara begränsad till $250,000 så blev den plötsligt obegränsad. Federal Reserve, centralbanken, skapade en ny typ av facilitet där man kunde låna mot säkerheter och säkerhet som man kunde pantsätta till 100% av det nominella värdet, på tvärs mot lite tidigare principer. Väldigt kraftfullt agerande med centralbank, finansdepartement och så vidare inblandat. Vad tycker du om det, Annika, om vi håller oss till USA till en början?
Ja, men problemet är när man hamnar i de här situationerna så väljer man ju på pest eller kolera. Och jag tror att de hade inte så mycket annat att göra, utan man måste faktiskt avvärja en finanskris. Om den skulle få spridningar och bli allvarlig så är ju det allt annat lika mycket värre. Sen är det ju beklagligt att då några gynnas på bekostnad av det här. Och de som faktiskt har tagit risken kanske inte behöver ta hela notan. Och man är framförallt väldigt orolig för att man ska skattebetalarna ska behöva gå in och ta den från de som har tagit risk. Och det är ju liksom baksidan av det här. Men alternativet är faktiskt värre. Så att, jag tror att vi ska vara glada och tacksamma över att de var snabbfotare. De gjorde det de gjorde. Sen kommer aldrig allting vara perfekt i sådana här lägen.
Ja, okej. Okay. Alltså, Annika var inne lite på det som man brukar... Det finns tyvärr ingen bra svenska översättning. Moral hazard pratar vi om på engelska. Alltså, ungefär det Annika sa, att de som har tagit risk får inte ta hela notan, tror jag du sa, va? När någonting händer. Och att det riskerar att skapa en grogrund för dåliga framtida beteenden till, liksom, som är dåligt för hela samhällsekonomin. Hur tycker du om avvägningen, Johan, där att avvärja kris och skapas eventuellt framtida problem?
Ja, men man måste alltid ställa sig frågan, vad är det som händer om vi inte gör någonting? Och hur allvarligt är det problemet i förhållande till de här mer långsiktiga problemen? Och då skulle jag ju definitivt hävda att man gjorde rätt här. En bankkris som man bara låter gå och inte gör någonting åt det, den kan bli helt förödande både för det finansiella systemet och för ekonomin i övrigt. Så att det var rätt beslut. Men det är precis som Annika säger, det var mellan pest eller kolera. Och jag tycker väl att man... den här diskussionen kring moral hazard, den kommer upp efter varje sån här kris. Och den diskuteras den här gången också. Och det är svårt att hitta ett perfekt system.
Ja.
Jag måste bara lägga till, om jag uttryckte mig otydligt, så jag menar också att det var helt rätt. Alltså inte bara okej,
men det
är tydligt.
Så uppfattade jag i alla fall, att du tyckte att det var bra. Och det är väl mycket, får man väl säga, erfarenheterna från finanskrisen som spelar in här, just att det har gått så väldigt snabbt, att man lärde sig en läxa då.
Dels har man ju fått regler på plats och verktyg på plats, och sen så lärde man sig en läxa, och en hel del av de där relationerna och kontakterna finns ju säkert kvar, vilket är bra. Men samtidigt så... Jag känner mig lite orolig ändå. Det är väl möjligt så att centralbankerna måste säga det här för att lugna marknaden, och det är klokt att göra det, och man har lärt sig en hel del. Men att helt säga bara att ja, men nu har vi koll för vi har verktyg, det gör mig bekymrad. För att som jag sa innan, de här kriserna kommer ju aldrig där de var innan. Utan har man varit i en kris så reglerar man för den, vilket vi har gjort i Europa till exempel, mer än i USA. Men ändå fick vi en bank som hade problem i Europa. Så att man måste nog vara väldigt ödmjuk inför att det poppar upp där man minst anade.
Ja.
Och sen kan man väl också lägga till, precis som Annika sa, det är alla kriser är olika. Och förra gången banker hade problem i USA, då berodde det på väldigt vårdslös utlåning till hushåll och kanske även en del företag som inte skulle lånat pengar. Det är inte det problemet vi har nu, utan nu är det ett annat problem som gör att då de här bankerna har fått problem. Så att alla kriser är olika, det är svårt att förutsäga vad nästa problem kommer att bli.
Och även de här två kriserna vi har haft nu, om vi nu ser dem så, med de amerikanska bankerna som den ena och Credit Suisse som den andra, är ju olika, för Credit Suisse är ju en bank som har haft problem i många år. Det har ju varit lite halvkris ganska länge där, så att det är ju inte lite av ett annat djur. Och igen då, den hanteringen också väldigt snabb under helgen, tvångsäktenskap mer eller mindre, också rätt?
Ja, jag ser samma sak där. Det är ju en väldigt stor bank, och det hade ju verkligen kunnat få spridningseffekter. Och det är ju det som är utmaningen idag. Det är ju bra att vi har relationer med varandra, att vi kan stötta och hjälpa varandra centralbanker emellan. Men finansmarknaden är ju global, så det går ju sekundsnabbt om det blir problem på ett ställe till att sprida sig i resten av systemet. Och vi är helt beroende av att vi har ett fungerande system. Så att, ja, det var rätt.
Och jag tycker också det här... Tidigare så pratade man ju väldigt mycket om att allt fokus skulle läggas på de här systemviktiga bankerna, och de mindre bankerna, de kommer man alltid kunna hantera. Och nu var det istället där problemet uppstod, och det blev liksom många bäckar små. Vilket gjorde att även regionala mindre banker kunde bli ett jätteproblem för hela systemet. Så att återigen, det är extremt svårt att förutsäga var nästa kris kommer att hamna och reglera för den i förväg.
Nu är ju känslan lite att det har lagt sig. Det har lugnat ner sig i prisrörelser. Börsen har kommit tillbaka exempelvis. Lite mer normal röra. Är faran över nu, Annika?
Nej, men som jag sa innan, jag tror att det är klokt att vara ödmjuk. När man höjer räntorna så poppar de här riskerna upp som vi har byggt in i systemet under många år med låg ränta. Och nu är det ju så att ECB höjde ju räntan och vi får väl anta, eller jag antar att Fed också höjer räntan. Och det finns väl en risk, säger jag, att Riksbanken också höjer räntan. Och då stressar du systemet ännu mer. Så att jag tror att det finns mer skräp som ska upp till ytan. Och kommer det bara i lagom takt och man kan hantera det så behöver det inte vara så farligt. Men går det för fort så blir det besvärligt.
Johan?
Ja, jag kanske är aningen mer optimistisk då än vad Annika är. Jag vill definitivt inte säga att risken är borta för att det ska komma mer problem av den här typen. Men jag tänker ändå så här, att det viktiga att centralbankerna nu gör, det är att de, oavsett om de höjer eller lämnar oförändrat, att de ändå signalerat att det är liksom nära slutet. Och kanske också låter marknaden börja prisa in lite räntesänkningar. För det påverkar långa räntor och då lättar man på den här stressen i hela systemet. Och jag tror att gör man det här på ett bra sätt, då tror jag att det kan lösa sig även den här gången.
Ja, jag håller med. Men man ska ju också vara medveten om att centralbankerna har höjt väldigt mycket redan på kort tid. Så det är redan stress i systemet. Sen tycker jag det är klokt som du säger att man ska låta oss prisa in sänkningar. Och det kritiserade jag Riksbanken för vid det senaste beslutet. Att de tog ju bort räntesänkningar. Jag tror det hade varit klokt att ha kvar dem som en signal helt enkelt.
Nu har vi nästan tjuvstartat lite på den andra delen. Det är ju inte helt lätt att avgränsa det här ämnet, men tanken var ju att vi skulle prata om den här finansiella krisen, om vi kallar den för det, ur liksom ett långsiktigt perspektiv och inte minst då just hur centralbankerna kommer att agera, som ni ju som sagt har börjat lite med. Om vi bara backar Johan lite, så var ju ECB, fick ju vara först ut redan i förra veckan att komma med ett besked och valde ju då, som Annika sa, de höjde med de 50 punkter, den halva procentenhet som var väntat. Men håller ganska öppet framåt och poängterade ju väldigt mycket att de har alla verktyg som behövs för att förse marknaden med likviditet och så vidare. Det landade ju väldigt bra det här beslutet, får man säga. Det blev inga stora marknadsrörelser exempelvis.
Nej.
Är det den modellen du efterlyser här? Vi ska väl nämna bara att när vi står här och pratar så kommer ju ett Fed-besked om ikväll, om några timmar bort. Och risken är väl att ni som lyssnar redan vet vad Fed bestämde sig för. Vi gör inte det, men det finns ju ändå där över oss, så att förlåt oss.
Nej, men precis. Och min gissning är, som jag gissar att även Annika var inne på, det är väl det här att Fed kommer göra ungefär som ECB. Man höjer lite grann, men man kombinerar det med ett rätt så mjukt budskap om framtiden. Och det kommer då att förhoppningsvis falla väl ut. Jag tycker att ECB skötte det där på ett rätt så skickligt sätt faktiskt. Man hade ju tidigare en väldigt, väldigt tydlig guidance med att man sa att det skulle behövas många höjningar framåt för att få bukt med inflationen. Så plötsligt bara tog man bort det och ersatte det med någonting helt obegripligt i termer av guidning som inte går att översätta till vad man tror om räntan framöver.
Lag efter läge vill jag minnas att jag sammanfattade det som på svenska.
Det var en bra sammanfattning. Själv använde jag uttrycket snömos. Liksom. Men det funkade. Därför att marknaden tolkade det på det sätt som jag tror att det skulle tolkas. Nämligen som att nu är det här liksom paus och blir det minsta problem här med finansiell stabilitet och så vidare, då höjer vi inte mer.
Nej. Annika, nu är det ju svårt att säga. Vi vet inte, som du har varit inne på, om det blir något mer skräp som kommer upp till ytan, vad det händer. Men det har ju verkligen påverkat synen på vad centralbanken ska göra framåt. Anledningen till det är att blir det en finansiell kris så blir det stramare så kallade finansiella förhållanden. De här amerikanska bankerna som är i fokus nu är ju mycket aktiva i det här mellansegmentet, mindre företag, att det blir svårare att låna pengar så att det blir en lägre ekonomisk aktivitet och därmed lägre inflation. Bara av det som har hänt hittills, är det någonting som gör att du tycker att det är befogat att börja skruva ner tillväxt- och inflationsprognoser, eller behövs det mer av kris och oro och problembanker för att man liksom ska kunna dra den slutsatsen?
Pratar du USA nu eller pratar du Sverige?
Ja, det är
eller
en väldigt bra fråga. Vad pratar jag om egentligen? Den ställer jag mig ofta. Nu tog jag USA som exempel.
Ja, och jag pratade det
om
det.
Ja, men reda ut skillnaden då gärna.
Okay. Om vi tar USA, då skulle jag säga att amerikansk ekonomi har överraskat och varit imponerande stark. Och vi började också det här året med en del ljuspunkter som att Kina öppnade upp och vi hade klarat energiomställningen lite bättre än vad man kunde befara i höstas. Så för USAs del så skulle jag nog säga att de räntehöjningar man har gjort bör dämpa konjunkturuppgången och bromsa tillväxten. Och till den här oron då. Men när du beskriver det låter det lite som att det liksom är mest besvärligt. Det är inte att det liksom blir en kris. Och en kris är något helt annat. Då får vi ju räkna om siffrorna.
Ja, men, nej, men jag menar det. Om vi säger det som vi har sett nu. Om det inte blir att det åtminstone kommer i den lite lugnare takten att det blir något problem.
Fast då är det väl snarare tvärtom i USA. Att då kommer de höja räntan mindre än vad man trodde innan det här började. Och så fall är ju det en lättnad för de som är pressade av den snabba ränteuppgång som vi har sett. Och det är väl också därför börsen har gått upp, som du nämnde inledningsvis. Om man tar Sverige istället som exempel, då menar jag att man redan har höjt så mycket att man har bromsat konjunkturen ordentligt kraftigt. Bara det att vi inte riktigt fullt ut har sett det, för det tar tid innan det här kommer ut. Och man ser ju tecken, det började ju först i bostadsbyggande till exempel. Men vi ser det också i detaljhandeln ganska tydligt nu. Och jag tror att hushållen kommer att vara ännu mer försiktiga framöver. Så konjunkturellt är 2023 redan ett förlorat år utifrån de räntehöjningar man har gjort. Men samma sak här, om det skulle visa sig att Riksbanken blir mer försiktig trots att inflationen då är hög, så ja, då lättar det ju lite på trycket för pressade hushåll och företag.
Ja, det jag tänkte på, jag såg någon sån här tummen och pekfingret kalkyl att den åtstramning i de finansiella förhållandena, det här lite luddiga begreppet, men att det blir lite trögare att låna och så vidare, skulle motsvara ungefär en räntehöjning med 50 punkter. Det här tror jag gällde Europa, euroområdet. Alltså att den här krisen som vi har varit nu är värd ungefär 50 punkters räntehöjning i termer av konjunktur och inflation. Tycker du att det låter rimligt, Johan?
Oj, alltså...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonderna har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Den där typen av tummen och pekfingret kalkyler, de är ju fantastiska för de är så enkla att använda.
Ska jag säga så också att det här var för några dagar sedan och nu har det ju ändrat sig. Så att, ja.
Det kan stämma det eller det kan vara något helt annat. Jag skulle vara väldigt försiktig med att räkna noga på den typen av liksom, vad motsvarar detta i termer av räntehöjningar. Men jag vet, det är jättepopulärt att göra och det är extremt tacksamt om man vill få fram ett budskap.
Ja. Men jag tänker att hushållen, om vi tar Sverige som exempel, alltså de har ju redan reagerat. De är inte intresserade av låna. Så att du har redan fått den där bromsen. Tittar man på de som lånar till bostadslån så är det är ju i stort sett obefintligt nya lån. Och tittar man på konsumtionskredittillväxten, alltså det vi lånar till annat, så den är ju på minus. Vi amorterar ju.
Ja. Om vi säger så här då, att det vi har varit igenom de senaste 10 dagarna har ju uppenbarligen gjort ECB mer försiktigt här och nu. Kommer förmodligen göra Fed ikväll lite mer försiktigt än vad de tänkte sig för 2 veckor sedan. Då var det ju mer eller mindre spikat att det blir 50 punkter, nu tror de flesta 25. Om det inte blir något mer, när det är dags nästa gång för räntebesked senare i vår, kommer de då vara tillbaka på den vägen som de var på för 2-3 veckor sedan? Om det säga, lugnar ner sig nu med de här väldiga prisvingarna och vi inte får några nya banker som kommer upp och behöver hjälp och så vidare?
Jag tror inte det. Därför att jag hoppas ju att om vi blickar längre fram så kommer vi också få ytterligare bevis på att inflationen faktiskt håller på att ge med sig. Och kanske också lite ännu tydligare bevis för att ekonomin håller på att sakta in. Och dessutom får man väl hoppas att centralbanker inte har så kort minne att man glömmer bort den här turbulensen som vi precis har gått igenom eller fortfarande är mitt uppe i. Jag tror att det här har varit en stor väckarklocka för alla centralbanker att nu har vi tagit i väldigt mycket och plötsligt så händer någonting som vi inte vill ska hända. Så jag tror att man är mer försiktig även framåt.
Klokt, inget att tillägga.
Det här som du pratade om att Fed kommer höja tills något går sönder. Nu har något gått sönder.
Ja. Och det har de ju själv, det finns ju Fed-ledamöter som har sagt det. Så.
Ja, okej. Bra, vi får hoppas att vi inte kommer prata så mycket mer om det här. Det skulle betyda att det kanske lugnar ner sig nu. Känslan är väl att det kanske inte är helt över. Vi ska gå över till begreppet Annika. Och det är kopplat till detta. Plötsligt igen har man börjat prata om cocos igen. Sådär finanskris, flashbacks, contingent convertibles. Varför pratar vi om dem och vad är det och varför är det viktigt nu?
Chatbarn har många namn, men det är ju en form av obligation. Och när man tänker på obligation så brukar man tänka en ganska säker placering. Behåller man den så får man tillbaka pengarna. Men det här är en speciell obligation som man då började med under finanskrisen. Och det speciella med den är att obligationerna kan växlas om till att bli aktier, det vill säga väldigt mycket risk. Det vill säga risk att man förlorar hela kapitalet. Och det gör det då när bankerna mår sämre och man kommer under vissa regler som man då har ställt beroende på vad det är för kokos man pratar om. Och det här händer ju nu igen då. Vi har haft en diskussion med de här bankerna som har ställt ut kokos om vem ska ta risken. Och jag tror det är klokt att tänka att man ska aldrig köpa sånt som man själv inte förstår. Och jag tror att det är många som inte riktigt faktiskt har tänkt fullt ut aktierisk, hel förlust. Och det är också väldigt klokt att tänka, om det låter för bra för att vara sant, så ska man tänka en gång till. Och med det menar jag att många av de här har ju en hög kupong, alltså att du kan liksom du har en bättre uppsida än vad du har på en vanlig obligation. Det finns ett skäl till det, det vill säga att det finns en nedsida, en risk också. Så man ska vara ödmjuk och försiktig och verkligen läsa på när man går in i den här sortens djungel.
Ja, eller för om de som lyssnar i första hand kanske det är då fonder som kanske investerar i den här typen av instrument, att man kanske tittar upp, ingår det här i sortimentet så att säga som den här räntefonden faktiskt investerar i?
Ja, och det går ju alldeles utmärkt att ställa frågor till dem man placerar sina pengar hos.
Ja, cocos alltså, tillbaka på banan. Kort och en speciell grej var ju faktiskt att i den här riskordningen som Annika pratade om här, aktier är det mest riskfyllda, man kan bli av med alltihop, de ska ta första smällen. Sen kommer ju de här kokosägarna och sen övriga låninstrument i fallande grad till lägsta risk. Men nu i Credit Suisse så blev ju kokosägarna av med allt, medan aktieägarna ju faktiskt fick en liten slatt aktier i UBS. Och det var ju stökigt i måndags när man plötsligt undrade, jaha, är det så här det ska vara nu? Och sen gick EU ut och sa, ja, det kanske Schweizarna håller på med, men vi betraktar den gamla ordningen som den som gäller. Stökigt.
Eller stökigt. Det visade sig, precis som du säger, att de här kokosarna, de var mer aktier än aktier själva. Liksom. Så att, nu har ju EU varit tydlig med att så kommer inte vara fallet om vi skulle få en liknande situation i Europa.
Bra, då går vi över till spaningarna. Annika, du har valt det hetaste ämnet på den svenska hushållsekonomihimlen. Livsmedelspriserna.
Yes.
Take us away!
Uppenbarligen behövs det prata mer om det. Och min tanke är att många, inklusive finansministern, har ett antal gånger varit ute och sagt att svenska livsmedelspriser stiger mer än i andra länder. Och finansministern har då sagt att hon förstår inte varför. Och jag kontrar då med att säga att jag begriper inte vad det är finansministern inte förstår. Om man tittar på livsmedelspriserna så sätts de på en global världsmarknad. Det vill säga även det som produceras i Sverige kan ju säljas i omvärlden om man får ett bättre pris där. Väldigt mycket av det som säljs i svenska livsmedelsbutiker är importerat. Det vill säga det påverkas av kronan. Och kronan har försvagats kraftigt. Så om man ska göra den här jämförelsen, vilken är relevant att göra? Hur ser det ut jämfört med andra länder? Och ta hänsyn till kronan. Och vi då utgår ifrån att vi jämför med europeiska länder eftersom det är vårt närområde. Ja, då är det ju snarare så, om man tittar från början av 2022 då kriget började, då faktiskt både konstgödsel och den sortens råvaror och livsmedelsprisråvaror steg, så har svenska priser stigit mindre än i andra euroländer. Och det är ju ett helt annat budskap än det som då basuneras ut. Och kronan är ju liksom inte den enda förklaringen till att priserna stiger. Så att det kan ju vara så att livsmedelspriserna har stigit generellt i många länder, även om de europeiska, mer än vad som är befogat. Det är en annan frågeställning. Men just det här att måla ut svenska livsmedelspriser som och har stigit mer, det är en felaktig beskrivning helt enkelt. Det är också så att väldigt många har valt att jämföra med Norge och nu Sverige och kyrkan, för det har även Dagens Industri gjort, och då jämför man äpple, päron och bananer. Norge är ett land där livsmedelsmarknaden är, dels är de inte med i EU, dels har de importtullar för att gynna sin egen inhemska produktion. Och sen har de prisreglering. Man får inte höja priserna exakt som man själv vill i det landet. Det är en mycket sämre marknad. Det har resulterat i att de har mycket högre priser i utgångsläget. Också ett mycket sämre utbud, för tanken är att man ska köpa norskt. Det är verkligen inget vi ska sträva efter, och det går inte att jämföra med i det här perspektivet. Så att här måste man skärpa sig. Det är inte där skon klämmer, och tycker man synd om de som har det svårt att finansiera sin mat, ja, då är det riktade stöd. Och här gör ju finansministern rätt. Då använder man bostadsbidrag och så vidare. Det är klok politik. Sen finns det ytterligare en aspekt här, och det är ju att man har en strukturfråga i, har vi för få producenter och livshandelsbolag? Och det är en annan fråga. Det kan man ju kalla in aktörerna och diskutera. Hur ser det ut på den svenska marknaden? Och jag tror istället för att försöka kontrollera priserna så borde man ju hellre locka hit fler livsmedelshandlare. Det finns ju andra som inte finns på den svenska marknaden till exempel, för att öka konkurrensen. Men det är ju inget som löser inflationsproblematiken här och nu. Det är ju en långsiktig förändring.
Så man måste... Tänk på sånt som detaljplaner i kommuner och sånt. Var får det finnas livsmedelsbutiker? För det är ju en faktor som, vad jag förstått, spelar in också. Att det är svårt,
ja,
att etablera sig.
Jag tycker man får jobba brett på att man ska få in fler aktörer. Fler aktörer skapar konkurrens. Och man kan väl utgå ifrån att om man bara har tre stora aktörer så är det ju ändå så att de tar inte de in en vara på marknaden, ja, då får man inte in den i Sverige. Det påverkar ju både utbud och pris och så vidare. Så den diskussionen har ju inget som helst emot. Men det är en långsiktig fråga. Det har ingenting med priserna att göra här och nu. Och priserna har stigit i alla länder, och de har stigit mindre i Sverige än i jämförbara länder om man tar hänsyn till växelkursen. Och det är orimligt, tycker jag, att svenska livsmedelsproducenter eller handlare ska ta hela notan för den svenska svaga kronan.
Ja, okej. Okay. Ord och inga visor. Nu försökte jag komma på något livsmedelsrelaterat liknande, men lyckades inte. Johan, någon tanke?
Ja, men alltså, det där är ett getingbo som man helst inte ger sig in i, eller får säga.
Klokt.
Men alltså, jag håller med till 100% om det här med konkurrensen i alla fall. Den tycker jag skulle kunna bli bättre, och på sikt så kommer ju det i så fall gynna, eller tala för att det blir något lägre priser i alla fall. Men den historiska erfarenheten är tyvärr att när matpriser går upp, då kan de sluta gå upp efter ett tag, men de går inte ner igen.
Fast den här gången undrar jag faktiskt inte om vi kommer få se prissänkningar inom vissa segment. För det har varit en sån dramatisk uppgång. Och det jag hör, jag är inte 100, men det jag hör från väldigt många håll, det är att när råvarupriserna faller så tar det 3-6 månader innan man har det på hyllan i livsmedelsaffären. För det ska ju bli, ja, bröd eller pasta eller någonting på vägen innan det är där. Så det är en viss eftersläpning. Och jag utesluter faktiskt inte både att vi får konkurser bland livsmedelshandlare. För marginalen även i lågprisbolagen tror jag faktiskt är lägre idag än före kriget började. Sen kan vinsterna vara väldigt stora för de har tagit marknadsandelar. Men jag tror marginalerna är lägre. Och konkurrensen kommer göra att jag tror att det finns en liten chans faktiskt att en del priser faller tillbaka.
Och de där priserna på den globala marknaden, där har ju många sjunkit ordentligt sen de här, det här kanske halvåret du pratade om.
Råvarupriserna.
Smör och vete, ja.
Ja, absolut. Och också om man tar drivmedel och energi som är tunga insatsvaror i livsmedelshandeln. Väldigt mycket transporter påverkar ju av bensin och diesel kostnader, men de har också kylar och frysar och så vidare som drar mycket energi, så det har ju också haft effekt, och där har vi också sett att vi har lite bättre förutsättningar.
Ja, visst hopp finns då ändå i alla fall. Johan, du ska prata om helt andra saker.
Ja.
Nu ska jag inte säga att du ska ge oss en tidtabell för när vi får en amerikansk recession, för du jämförde dig själv med astrologi nästan, men du ska prata om risken för en amerikansk recession och ha en tanke om när en sådan i så fall kan tänkas inträffa.
Ja, det blir en prognos som gränsar till astrologi. Så ta det med en nypa salt, som man brukar säga helt enkelt.
Det är så dyrt med salt, precis.
Men jag börjar med att fråga er, tror ni att vi får en recession överhuvudtaget i USA? Ja eller nej?
Jag säger ja, och sen säger jag, då vill jag veta vad du menar med recession.
Ja, men som den definieras av BEA.
Ja.
Två kvartal. Tänker du?
Nej, jag tänker BEA, den här mer komplicerade
amerikanska dashboard.
Då säger jag ja.
Ja, okej. Jag tror också att vi kommer få en recession då. Och De som har lyssnat på mig i olika sammanhang tidigare, de vet ju att jag är en stark anhängare av den här världens bästa recessionsindikator. Ni vet, den här lutningen på avkastningskurvan. Och tittar man på den just nu, skillnaden mellan 10-åriga och 2-åriga räntor, så är den ju, när jag tittade senast, var den knappt 60 punkter negativt. Och det är ju intressant, men går vi tillbaks till innan den här krisen i finansiella sektorn började, så var den faktiskt så mycket som 107 punkter negativ när det var som allra mest negativt. Och det är lite intressant då, för att om man går tillbaks och tittar på tidigare recessioner och jämför just hur lång tid tog det från att vi hade en som mest negativ avkastningskurva till att recessionen startade, så är det faktiskt ett relativt stabilt samband. Det är alltså, om man går tillbaka till de 4 recessioner vi hade, jag tar bort covid då för den var väldigt speciell av många fall eller många slag. Men går man tillbaka och tittar man, så ser man att det har varit då 21, 22, 18 och 27 månader från det att avkastningskurvan var som mest negativ till att recessionen startade. Och då har vi ju allt vi behöver för att räkna ut när det kommer att bli recession i USA nästa gång. Och tar man då snittet av de här tidigare, så kommer man fram till januari 2025. Så det är rätt så lång tid kvar.
Ja, jag skulle ju säga snarare än så. Om jag bara skulle tvingas gissa.
Och tar man då istället och säger att ja, men låt oss ta de här 18 månader som är det lägsta antal månader som har gått från att avkastningskurvan var som mest negativt till recessionen startar historiskt. Tillbaka till 1980. Då skulle vi då hamna på slutet av augusti nästa år. Så att, ja, men lite goda nyheter om man nu tror att det finns någonting i historiska samband som även kan säga någonting om framtiden, skulle jag säga.
Ja, och de goda nyheterna består i att du dröjer så länge då?
Ja, precis. Ja,
hinner förbereda dig.
Ja, precis.
Och jag vill säga då att det här är inte SCBs officiella prognos på något sätt, men det är en intressant observation.
Det kommer en disclaimer.
Ja, okej. Okay. Annika, när du sa ju precis som jag, ja. Jag tror att det blir den. Hade du, om du får ha någon tidshorisont, tyckte du också att det här kändes som det var väldigt långt bort
ja,
i Johans historiska samband?
Faktiskt även augusti kändes långt bort. Jag tror att det kommer tidigare. Jag tror att de här åtstramningarna som man har gjort är så kraftfulla att de kommer att bita snabbare.
Ja. Vi återkommer, Johan, och stämmer av din prognos, såklart. Då ska vi avsluta det här med veckans viktigaste, och vi har ju varit inne på då att det är Federal Reserve-besked ikväll, och det är väl veckans viktigaste, men eftersom ju många kommer att lyssna på podden efter att det har kommit, så ska även de få några godbitar. Och då, Johan, vad är det du verkligen håller ögonen på här närmaste tiden?
Ja, men tittar man på, om jag får nämna två saker, tittar man på den här veckan då, så har vi ju PMI-siffror som kommer för flera länder i slutet av den här veckan på fredag. Och blickar vi då in i nästa vecka, så mot slutet av den veckan, så får vi de första KPI-siffrorna för mars från bland annat Tyskland och en del andra europeiska länder. Det blir intressant.
Det blir intressant. Annika och Johan, stort tack för att ni kom hit idag. Tack också till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.